Hej, jag heter William. Välkommen till 9NarTree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Database Internals A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work av Alex Petrov är en teknisk fackbok om vad som händer under ytan i moderna databaser. Den riktar sig främst till backend-utvecklare, systemingenjörer och andra som redan använder databaser, men som vill förstå varför olika system får olika prestanda. Tillförlitlighet och driftsmässiga egenskaper. Boken är uppdelad i två tydliga delar. Den första behandlar lagringsmotorer på en enskild maskin, från hur data organiseras på disk till indexstrukturer som B-träd och LSM-träd. Den andra flyttar perspektivet till distribuerade system, där replikering, felhantering, konsistens, transaktioner och konsensus blir avgörande. Petrov beskriver inte databaser som utbytbara svarta lådor. Istället visar han hur konkreta interna val påverkar läsningar, skrivningar, återhämtning efter fel och skalning. Syftet är därför inte främst att lära ut SQL eller produktkonfiguration, utan att ge läsaren en teknisk modell för att bedöma databassystemens kompromisser. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, B-träd för förutsägbara läsningar från disk. En central del av boken handlar om B-träd. Den indexfamilj som länge varit grundläggande i relationsdatabaser och många andra lagringsmotorer. Petrov kopplar strukturen till den praktiska begränsningen att disk åtkomst är dyr jämfört med arbete i minnet. Istället för att lagra varje indexpost i en separat liten nod samlar ett B-träd många nycklar och pekar i sidor. Det minskar antalet diskoperationer som behövs för att hitta ett värde. Den stora förgreningsgraden gör också trädet relativt grunt, även när datamängden är stor. Boken behandlar hur noder delas när de blir fulla och hur sådana underhållsåtgärder hör ihop med skrivkostnader och lagringslayout. Det viktiga är inte bara att B-trädet möjliggör snabba uppslag. Det stödjer också ordnade intervallsökningar eftersom nycklarna lagras sorterat. Därmed blir det tydligare varför den här typen av struktur passar arbetslaster där både punktuppslag och frågor över nyckelintervall är vanliga. För läsaren blir B-trädet ett exempel på hur en databasmotor omsätter ett abstrakt index till sidor, cachebeteende och I/O på fysisk lagring. Den förståelsen hjälper vid felsökning av långsamma frågor, men också vid valet mellan databaser med olika interna modeller. För det andra, LSM-träd flyttar kostnaden från skrivning till kompaktering. Boken ställer B-träd mot LSM-träd, logstrukturerade merge-träd. För att förklara en annan grundläggande avvägning i lagringsmotorer. Ett LSM-träd är utformat för att ta emot skrivningar effektivt. Nya poster skrivs först till minnesbaserade strukturer och skyddas normalt genom en skrivlogg. När minnesdelen fylls skrivs den ut som en sorterad fil på disk. Senare slås flera sorterade filer samman i en process som brukar kallas kompaktering. Resultatet är att slumpmässiga små skrivningar i hög grad kan omvandlas till mer effektiva sekventiella skrivningar, men vinsten är inte gratis. Samma logiska post kan tillfälligt finnas i flera filer och en läsning kan därför behöva kontrollera flera nivåer innan rätt version hittas. Bloom, filter och andra hjälpsamma metadata kan minska onödiga diskåtkomster, men de tar inte bort den grundläggande kompromissen. Kompaktering kräver dessutom I/O och kan skapa perioder med hög resursbelastning. Petrov visar därmed varför en databas som är mycket snabb för inskrivningar ändå kan uppträda annorlunda under lästung trafik, återställning eller långvarig drift. Kapitlen ger ett mer användbart språk för att analysera skrivförstärkning, läsförstärkning och utrymmesförstärkning. Alltså tre kostnader som ofta avgör hur en lagringsmotor beter sig i produktion. För det tredje, replikering gör data tillgänglig men skapar frågor om färskhet. I den distribuerade delen behandlar Petrov replikering, alltså att samma data hålls i flera noder. Replikering används för att förbättra tillgänglighet, tåla maskinfel och ibland öka kapaciteten för läsningar. Boken betonar samtidigt att kopior inte automatiskt innebär att alla klienter ser samma data vid samma tidpunkt. Så snart en uppdatering måste föras över nätverket uppstår fördröjningar, avbrott och osäkerhet om vilken nod som har den senaste versionen. Därför blir valet mellan synkron och asynkron replikering viktigt. Synkron replikering kan ge starkare garantier kring att en skrivning har nått flera repliker innan den bekräftas. Men den kan också öka svarstiden och göra skrivningar känsligare för otillgängliga noder. Asynkron replikering kan ge snabbare bekräftelser och bättre tillgänglighet, men följden kan vara att vissa läsningar ser äldre data. Petrov kopplar sådana mekanismer till konsistensmodeller och till hur system hanterar konflikter och fel. Det är en viktig korrigering av den förenklade idén att replikering bara är en kopieringsfunktion. I verkliga system är den en uppsättning regler för ordning, bekräftelser och återhämtning. För utvecklare innebär detta att krav som färska läsningar, låg latens och hög tillgänglighet måste uttryckas konkret, eftersom de inte alltid kan maximeras samtidigt. För det fjärde, sharding kräver att data och förfrågningar kan delas upp. När en enda server inte längre räcker behöver data delas mellan noder. Ofta genom sharding eller partitionering. Petrov behandlar detta som ett problem som berör långt mer än lagringskapacitet. Först måste systemet avgöra vilken partition som ansvarar för en viss post. Det kan göras med exempelvis intervallbaserad partitionering eller hashbaserad fördelning. Och valet påverkar både jämnbelastning och möjligheten att göra effektiva intervallfrågor. En hashfördelning kan sprida nycklar väl, men den gör ofta frågor över sammanhängande nyckelvärden mer komplicerade. Intervallpartitionering kan gynna sådana frågor, men riskerar att vissa intervall blir överbelastade. Boken gör också klart att omfördelning av data är en central driftfråga. Noder tillkommer, försvinner eller får olika belastning och partitioner måste ibland flyttas utan att data tappas eller blir inkonsekvent. Därtill kommer så kallade scatter-gather-frågor där en förfrågan måste skickas till många partitioner och resultatet sedan sammanställas. En sådan operation kan förlora mycket av den skalningsvinst som partitioneringen skulle ge. Resonemanget är användbart eftersom det förflyttar fokus från den enkla frågan om hur många noder ett system har. Till frågan om dataåtkomstens mönster passar den valda partitioneringsstrategin. Skalning blir alltså beroende av datamodell, nyckelval och frågetyp, inte bara av infrastruktur. Slutligen konsensus och distribuerade transaktioner under osäkerhet. Bokens mest krävande område är mekanismerna som behövs när flera noder måste fatta ett gemensamt beslut trots nätverksfel och processkrascher. Petrov går igenom principerna bakom konsensus, där deltagande noder behöver enas om, exempelvis ordningen för operationer eller vem som har en ledarroll. Poängen är att ett distribuerat system inte på ett tillförlitligt sätt kan skilja en långsam nod från en helt otillgänglig nod. Felidentifiering bygger därför på tidsgränser och sannolikhetsbedömningar, inte på absolut kunskap. Det gör ledarval, loggreplikering och återanslutning till avgörande delar av designen. Boken behandlar också distribuerade transaktioner, där en operation kan omfatta data på flera maskiner. Här krävs samordning så att systemet inte lämnas i ett oklart delvis genomfört tillstånd. Men samordningen kan i sig bli en källa till väntan och otillgänglighet om en deltagare försvinner vid fel tillfälle. Petrov presenterar därmed inte konsensus som en universal lösning, utan som en kostsam mekanism som används när korrekthet verkligen kräver gemensam ordning. Den praktiska lärdomen är att systemdesign ofta bör begränsa mängden global samordning. Om en verksamhetsregel kan utformas så att den gäller inom en partition eller kan hantera fördröjd samstämmighet, minskar både latens och komplexitet. Samtidigt visar boken varför vissa funktioner som entydigt ledarskap eller strikt ordning faktiskt kräver denna tyngre typ av protokoll. Sammanfattningsvis, database internals passar bäst för utvecklare som redan arbetar med databaser och vill gå från produktnivå till systemnivå. Den är särskilt relevant för backendutvecklare, plattformsingenjörer och tekniskt ansvariga som behöver tolka prestandaproblem. Välja mellan databasmodeller eller förstå konsekvenserna av replikering och partitionering. Läsaren får inte främst färdiga recept för en viss databasprodukt. Vinsten är istället en mer precis begreppsapparat för att ställa rätt frågor. Är arbetslasten läs- eller skrivtung? Är intervallsökningar viktiga? Vad händer när en replik släpar efter? Vilken samordning krävs när data delas mellan noder? Sådana frågor är användbara när enkel konfiguration och ytliga optimeringar inte längre räcker. Boken utmärker sig genom att kombinera intern lagring på en maskin med problem i distribuerade datorsystem. Många böcker fokuserar antingen på databasanvändning eller på en bred och mer översiktlig introduktion till dataintensiva system. Petrov går närmare de konkreta strukturerna, särskilt B-träd och LSM-träd, och knyter dem till verkliga kostnader för disk, minne, nätverk och felhantering. Den delen om enskilda lagringsmotorer brukar uppfattas som bokens starkaste och mest sammanhängande styrka. Avsnitten om distribuerade system är fortfarande värdefulla, men kan med fördel läsas tillsammans med en bredare bok om distribuerad systemdesign. Som helhet är Database Internals en analytisk fördjupning för den som vill förstå databaser som byggda system med tydliga och ofta ofrånkomliga kompromisser. Om du vill stödja Alex Petrov, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!